Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Det är deras favoritmat, skalbaggslarver. Det är de man får i mjölmaskar, fast det är en skalbaggslarv egentligen.
Om
de
det, ser, det här ser ut som maggots, typ.
Ja, det, maggots är ju fluglarver. Jag pimplar ju mycket röding och sådär. När de har varit inne och bara fått solorsön i 2 dagar, då är de ju så här enormt, vill väldigt gärna ha en levande larver, så att de blir jättemotiverade att göra olika saker när vi lägger fram de här då.
Bakom biologiska institutionen på Lunds universitet finns en oansenlig byggnad. Eller ja, en ful byggnad är det faktiskt. Den ser lite ut som ett sophus, men ett sophus omgivet av höga staket och kodlås. För i det här huset finns bland annat ett labb där man studerar talgoxar, och det är där jag befinner mig. Rummet är ungefär 3x4 meter stort, och längs ena väggen står ett gäng burar. Vi står bakom mörka glasskivor så att de inte kan se oss, men de kan höra oss, och därför måste vi prata lite tyst.
Så en sitter där ute. Så att du, här har vi försöksarena, och så har vi, kan man styra.
Det är som vanliga fågelburar helt enkelt.
Ja, det är vanliga fågelburar. Och så sitter de två och två.
Han som viskar, ja, det är Anders Brodin, professor i evolutionär ekologi och expert på talgoxar. Eller faktiskt inte hela talgoxen, utan hur de lär sig nya saker och hur de kommer ihåg grejer. Och det är här i labbet som han och hans studenter tar reda på detta.
Hur fångar man in dem?
Det vi kör med så här vanligt ringmärkningsnät och så playback av sång. De är så nyfikna. Så att där jag har matning så sätter jag en sån här ljudspelare under matningen och ett nät vid. Så kommer alla talgoxar och blåmesar inom 300 meter till det här ljudet, för de är så himla nyfikna.
Från att man har fångat dem, hur länge är de här? De ska vänja sig.
Vi brukar ha dem i 2 veckor. För att de, ju längre man har dem, desto svårare har de att anpassa sig. Men 3 veckor går liksom. Mm. Och då, vi släpper ju ut dem på precis samma plats. Så vi släpper ut dem på eftermiddagen när de är fullt tankade.
Talgoxen är en av Sveriges mest välkända och omtyckta småfåglar. Sången kan vara antingen 2-stavig eller 3-stavig, men den är alltid lika taktfast. Här är den 3-staviga. Själv brukar jag tänka att den tjatar en siffra. 37, 37, 37. Den 2-staviga, den låter så här. Ja, lite mer som en pump som inte riktigt funkar kanske. Hur som helst, efter ett besök i talgoxelabbet följer jag med Anders Brodin till hans arbetsrum för att prata om den lilla fågeln. Så vi går upp på hans kontor, ett litet arbetsrum som är 2 meter brett, 3-4 meter djupt och ett fönster som ser ut över en dunge. Längs ena väggen och ovanför hans skrivbord finns bokhyllor fyllda med vad som ser ut att vara en blandning av referenslitteratur och läroböcker. Där står också hans egen bok, den hyllade Hur smart är en talgoxe från Natur och kultur. Jag kan varmt rekommendera den. Talgoxen är en av världens mest utforskade fågelarter, och som du kommer att höra har den en förmåga att lära sig nya saker genom observation, och den är också bra på självbehärskning. Och så ska vi lära oss om talgoxåret. Anders ska få prata igenom det och berätta vilken arg svensk författare som också var en fågelkännare av rang. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa då och gör det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen som du skulle ha perspektiv på. Men nu, Anders Brodin. Hur väcktes ditt intresse för talgoxar just?
Egentligen väcktes mitt intresse för talgoxar av en helt annan art, nämligen talltitor. Och jag var från början väldigt intresserad av fågelskådning, så att jag visste en hel del om fåglar. Och det var liksom en gåta det här hur talltitor kunde hamstra så himla mycket. De hamstrar 50 till 100 000 frön kanske på en höst, och sedan hitta tillbaka till maten ute i skogen. Och det var det som var ämnet för min, när jag doktorerade en gång i tiden, från slutet på 80-talet till en bit in på 90-talet. Och sen, jag är ju anställd som teoretisk ekolog, och det är ju ganska matematiskt, men jag har gradvis kommit att bli mer och mer intresserad av talgoxar, eftersom de jämfört med andra småfåglar verkar vara väldigt bra på problemlösning och väldigt smarta då, får jag säga, och så vidare.
Ja, så du kom in från via en annan art uppande. Ja. Och vad som var roligare med talgoxar, för det måste vara skojigare med talgoxar.
Ja, det är ju så här att Fåglar har ju väldiga begränsningar i hur de kan inte vara bra på allt. Speciellt fåglar märks där att man har evolutionära avvägningar för att de måste vara så himla lätta för att vara bra på att flyga. Och det gäller ju även hjärnan då, så att medan talltitorna som jag höll på med är specialiserade på minne, att komma ihåg mycket, så kan man säga att talgoxen är specialiserad på påhittighet och nyfikenhet. Och det är det som gör att de är så bra på att få mat från oss människor. Att komma på olika sätt så att vi ger dem mat.
Just det. Men hur vet man att de är smartare än andra mesar?
Ja, det finns ju några försök gjorda. Bland annat var det en ungersk forskare som tog in talgoxar, också deras släktingar, blåmesar och entitor i ett försök han gjorde på 1970-talet. Och så tränade han några individer av varje art att dra ifrån en gardin. En liten gardin som var framför ett hål, och inne i hålet låg den mjölmask som är någonting de älskar att äta. Mm. Och han tränade dem ju gradvis. Först fick de ta en mjölmask ur hålet, och sen tog han gardinen och drog för lite grann och sen drog för helt. Och de lärde sig ju ganska snart, alla fåglarna i labbet, att dra ifrån gardinen, sticka in huvudet och sen ta den här larven då. Mm. Sen tog han in nya fåglar som inte kunde det här, och så fick de sitta en och en i en bur och titta på de fåglarna som kunde göra det här. Och talgoxarna lärde sig mycket snabbare än både entitor och blåmesar. Och det spelar ingen roll om den fågeln som demonstrerade var en talgox, en blåmes eller en entita. Utan talgoxarna var bättre på att förstå vad blåmesar gjorde till exempel än vad blåmesarna själva var.
Ja. För det är en väldigt nyfiken liten fågel, och det är också en fågel som är väldigt, väldigt forskad på, förstår jag.
Vilken?
Talgoxen.
Ja, det är nog världens mest utforskade fågel, möjligen i konkurrens med tamhöns då, som det finns en massa jordbruksproduktionsforskning på. Så här. Men vad det gäller beteende på en vild fågel så är det ju klart talgoxen som är mest utforskad. Det finns ju studier som har pågått sedan 1950-60-talet i både Oxford och på ett par ställen i Holland, där man har följt alla talgoxar över många år och färgringmärkt dem och följt individerna. Och det är studier som pågår än idag, så att det är en väldigt populär art. Sen är den väldigt vanlig också och orädd för människor, lätt att fånga, och den går lätt att hålla ett litet tag i bur och sådär. De börjar äta direkt när man tar in dem och så vidare. Ja.
Så de är trevliga på alla möjliga sätt, helt enkelt.
Ja.
Mm. Men hur lär de sig då saker? Är det liksom individuellt lärande, eller är det en kollektiv kunskap de får vidare till varandra, eller hur?
Det är faktiskt bägge två. En väldigt känd inlärning som skedde hos både talgoxar och blåmesar, det är när de lärde sig picka hål på mjölkflaskor i Storbritannien. Och där har man ju alltid levererat mjölken till förstekvisten till villorna. Det kommer en sån här mejeribil och ställer ut mjölkflaskorna.
Ja.
Och det gjorde man redan på 20-talet, och då var ju flaskorna täckta av någon sorts vaxad papp. De hade inte aluminiumkorka på den tiden. Och så var ju också mjölken sämre separerad än vad den är nu för tiden. Så det låg ett tjockt lager av grädde ovanpå toppen av den här mjölken. Och det var ju grädden de ville åt. Talgoxar älskar fett och blåmesar också. Så de lärde sig att hacka hål på det här kapsylen och så äta upp den här grädden. Och det här beteendet på 1920-30-talet, det uppstod oberoende av varandra på flera ställen i Storbritannien. Så att då var det någon smart individ som kom på det. Men sen tog alla andra som såg det här, tog ju efter. Så att det spred sig som ringar ut på vattnet till i princip hela England. Det gick inte att ställa ut mjölk på det här sättet. Att man fick börja att ställa över plåtinkar och sånt när man ställde ut de här flaskorna. För det kom en svärm mesar och följde efter. Och sen på 1950-talet började man leverera mjölk på det här sättet också i Sverige och i Holland och så vidare. Och där kunde man ju följa då från början och se när det utvecklades det här beteendet. Och vid varje tillfälle i Sverige, Holland och Danmark som det har uppstått, så har det varit talgoxar som börjar med det och hittar på det hela. Och sen de andra mesarna som tar efter. Så att de är ju uppfinningsrika.
Och då snackar de på något sätt med varandra och säger, hörni grabbar, här borta, kolla vad jag hittar på. Och sen så
Nej, inte riktigt så. Även om de faktiskt har en ganska invecklad lätesrepertoar så är det nog mer att de ser vad de andra gör och följer efter. Men det finns ju generellt sett hos många djur, inte bara fåglar, just det här att man ger upphetsade ljud ifrån sig när man hittar mat och så. Det kan vi ju bara titta på måsar eller något sånt. När de skränar, när de hittar mat, då kommer alla måsar från när och fjärran dit maten finns.
För jag tycker ju så himla trevligt att mata mesar, men jag är ju inte liksom alltid hemma. Och då undrar jag liksom att hur vet de när jag är hemma? Och det känns som att det alltid tar ett dygn och sen är alla där liksom. Men har de så spaningsrundor då? Eller?
Ja, de rör sig ju i band. De lämnar sina häckningsrevir, talgoxarna, på hösten kan man säga, och slår sig ihop i stora skaror. Och så drar de runt över ganska stora områden, och flockarna av talgoxar och blåmesar kan nog bli en 50 till och med, eller 100 ibland. Och då rör de sig, det kallas ju för meståg, det finns ett svenskt ord för det här fenomenet, när flera arter slår sig ihop och rör sig runt och letar mat. Och då rör de sig över ett ganska stort område. Och det är en klar skillnad mot de här andra småmesarna jag pratar om som hamstrar mat. För de stannar ju hela vintern på sina 500 gånger 500 meter där de har hamstrat sin mat. Mm. Och de tolererar inga inkräktare, så de är revirhållande året om. Men talgoxen blir väldigt social och lever i stora grupper då när de drar runt. Och det har de säkert nytta av, för de vet var alla fågelmatningar finns och så. Och sen blir de revirhållande framåt januari, februari när de börjar leta upp sina häckningsrevir igen.
Så de har helt enkelt skickat någon spejare. Kan du kolla där om Granqvist har någonting idag?
Ja, nej, men de rör sig nog oftast tillsammans på vintern. Det är ganska viktigt det här med, jag kallade det för meståg, för att håller man ihop kanske 15-50 stycken, ja, men då är det många ögon som kan se när det kommer en sparvhök eller någonting liknande inflygande. Så att man får ju mycket tidigare förvarning mot farliga saker också. Det är nog huvudsakliga orsaken till att de slår sig ihop i stora flockar.
Just det. Vad intressant, för jag tror att jag räknade till 42 eller något i helgen.
Ja.
Så tittar ut över fågelbordet och de lite olika. Jag har något rör med jordnötter och så har jag lite så här random frön i någon säck och liksom så här som jag har lagt ut. Så lite, som är lite olika. Och då ser man ju att just blåmes talgoxar, de tycker mycket om jordnötter. De andra fröna kan tycka, det där kan vi skita i. Liksom.
Ja.
Men då var det ju väldigt, väldigt många.
Ja, men det blir ju av de arterna. Men om du däremot får in nötveckor och entitor till exempel, eller talltitor, då är det oftast bara 2-4 stycken. För då är det såna arter som håller revir året om. Och det beror på att alla de arterna jag nämnde nu, de hamstrar mycket mat och försvarar sina förråd.
Just det. Men också de här testerna för att man var smart. Vi hade gardinen och sen har vi också tittat på skillnaden mellan könen.
Ja, och det verkar faktiskt vara någonting genomgående i hela djurvärlden, det som vi stötte på då. Det första vi observerade var att när man är ute i skogen och tittar och till exempel sätter upp en matare för talltitor som finns i barrskogen då. Då kan man plötsligt ibland så dyker det upp talgoxar som har solrosfrön i näbben fast de inte har varit framme vid mataren. De har alltså på något sätt stulit de här fröna från de hamstrande talltitorna. Och då tänkte vi ju så här, i och med att man vet att till exempel korpar kan sitta och titta på en annan korp som gömmer mat och sen komma ihåg det och senare flyga dit och stjäla maten, om också talgoxar klarar det. Så vi gjorde ett försök när vi lät i labbet en talgoxe sitta i en bur och titta på en entita som flög fritt i labbet och gömde frön i 100 olika gömställen. Det var små hål som det satt en liten vaxduksbit framför så att det inte gick att se vad som låg i hålen. Och sen efter det så släppte vi ut talgoxen när entitan var borta och så fick den försöka ta den där maten.
Mm.
Och alla talgoxar var bättre än slumpen. De hittade signifikant mer när de sökte, när de hade tittat på en entita som gömde, än vad de hittade om de inte hade sett vart entitan gömde. Men honorna var dubbelt så bra som hannarna. Honorna hittade av de första 10 tittarna 4 frön i genomsnitt, medan hannarna hittade 2. Det var 100 möjliga gömställen. Och då kan man ju dra slutsatsen att talgoxhonor skulle vara smartare än talgoxhannar. Men det tror vi inte det beror på, utan det finns en väldig skillnad mellan könen i naturen. Hannarna är lite större och aggressivare, så att de har förtur när talgoxflocken hittar mat, när de kommer till en matare. Men honorna är försiktigare och sitter och tittar.
Mm.
Och vi tror att det beror på att honorna är lite mer tillbakadragna och observanta av sig i början. För de behöver inte bara spana efter sparvhökar och andra fiender, utan de måste också spana efter dominanta hannar som skulle flyga på dem om de sitter på maten.
Ja, men det är intressant, för man kanske ju lätt tänker sig att någonting med hjärnans storlek att göra, men det är också en mindre fågel.
Ja, mesar har av riktigt små fåglar, alltså en talgoxe väger kanske 16-20 gram och småmesarna i en tita-talltita väger 10-12-13 gram.
Mm.
Relativt sett så har de den största hjärnan av alla småfåglar. De har alltså i förhållande till sin storlek lika stor hjärna som kråkfåglarna har, som man ju brukar räkna som de smartaste fåglarna, som korp och kråka till exempel.
Just det. Och kan man mäta intelligensen mellan talgoxar och korpar?
Ja, det kan man ju göra.
Är det en meningsfull jämförelse?
Ja, i något sätt så är det ju. Talgoxar har ju väldigt bra inlärning. Och kan man göra precis samma test, så är det klart att det är intressant att jämföra olika grupper för att se hur mycket av deras beteenden, vad vi brukar kalla då i dagligt tal instinkter eller liksom lite mer genetiskt programmerat, och hur mycket beror på inlärning. Och ju större och mer avancerad hjärna ett djur har, desto mer kan den ju ha nytta av att vara plastisk, som man säger. Den kan lära sig saker och anpassa sig mer till omgivningen. Så det är väl ganska intressant att göra. Och vi har gjort det här självkontrolltestet. Det är svårt för ett djur att kontrollera sig själv när det står framför mat och är hungrigt. Så att ett vanligt test då, som man brukar göra för att, som man anser lite visa på allmän kognitiv förmåga, det är att lägga en bit mat i ett genomskinligt rör som ligger på tvären. Ett plaströr eller någonting sånt som de kan ta maten ur. Och går det då rakt fram och hackar på plasten, ja, då brukar man säga att de har dålig självkontroll. Men om de går runt och, utan att hacka på röret, plockar ut maten från sidan, då har de tänkt igenom det hela och har bra självkontroll. Och när man har gjort det här testet på väldigt många olika djur, både däggdjur och fåglar, och då när man har jämfört olika arter har man testat hur bra är de på de första 10 försöken när de stöter på det här problemet första gången. Och det finns 2 arter som hade 100% som gjorde rätt direkt på de 10 första försöken, och det var schimpanser och korpar. Men även andra kråkfåglar, det var nog mer en slump, kråka och sådana, de ligger på 90-95%, så att de gör i stort sett rätt. Och andra människohaper ligger också väldigt högt.
Mm.
Väldigt imponerande tyckte vi var ju att talgoxar låg på 80%. De flesta andra småfåglar kanske gör rätt på 4 av 10 försök eller något sånt här första gången, 40%. Så att talgoxarna var imponerande.
Vi har varit in lite grann på det, men låt oss prata om talgoxåret.
Ja.
Vi sitter här på våren och det är nu vi kommer börja höra dem snart.
Ja, de har ju faktiskt redan börjat sjunga. När det blir en solig dag så hör man dem sjunga, och de letar ju då efter bra häckningshål. Mm. Alltså när vi tänker oss tomter är det ju nästan alltid fågelholkar.
Ja.
Och så. Och hannen sjunger för honan, sätter sig vid en holk, och så kan, om hon är imponerad av den, då kommer hon och inspekterar holken och kanske accepterar. Men han kan få sjunga framför flera holkar inne i reviret. Men fortfarande den här tiden på året så kommer de kanske göra det på morgon. Sen kommer de flyga tillbaka till flocken som de har tillbringat vintern för och hålla på som. Men framåt i april, då är de ju hela tiden i sitt häckningsrevir. Och då tål de ju inte andra talgoxar i närheten, utan de försvarar ju området runt holken då.
Hur stort område?
Ja, det är inte stort, ett häckningsrevir. Sätter man upp många holkar kan man kanske få talgoxar. Jag kan bara gissa här, för att jag håller inte på med holkstudier, men kanske 30-40 meter emellan eller någonting sånt där.
De sjunger att vi hör fåglar så mycket på våren, helt enkelt parningsläten.
Ja, det finns ju olika typer av sång. Det kan ju dels vara för att locka honor. Om vi tänker en sångare som kommer på våren från Afrika eller någonting sånt här, så sitter ju den och sjunger då i början väldigt långa, praktfulla sånger när det gäller att visa att här är ett bra revir och så vidare för honan. Men även sen när de häckar och har ungar och så vidare, så sjunger ju han en kortare truddelutter då, oftast för att visa att här är reviret, att andra ska inte komma hit. Men talgoxens säsong känner ju de flesta till. Mm. Den här tvåstaviga eller trestaviga, ganska enkla ramsan.
Mm.
Som egentligen är ganska invecklad. Man har visat att den kan, även en individ varierar sin tvåstaviga sång på väldigt många olika sätt.
Så det finns alltså dialekter då?
Ja, inte dialekter, snarare skulle jag vilja kalla det individuella skillnader.
Men kan man inte...
Det finns dialekter hos en del fåglar. Som rövingetrast kan du direkt höra vilken plats i Sverige du är på och hur den sjunger.
Mm.
Men talgoxe går inte.
De skånska fåglarna har skårande ären.
Vad sa du?
De skånska fåglarna har skårande ären antagligen.
Ja, precis. Nej då, men de har lite olika melodier, rövingetrastarna, beroende på var i landet man är. Och de häckar inte i Skåne, men de häckar i norra Mellansverige och Norrland.
Men har vi skillnad på exempel stadsfåglar och skogsfåglar?
Faktum är att på båda ställena kan man ju höra både två- och trestavig talgoxsång. Men det var några holländare som mätte på väldigt många ställen. Och de fick lite små skillnader, mer så där i sångstyrka och kanske sångfrekvens och så vidare. Så, men det var lite signifikanta skillnader mellan stads- och skogsfåglar.
För jag läste någon studie någonstans som jag glömt om det var vilken fågel det rörde, men som poängen var ju så skojig, det var ju att de fåglarna som var i stan då, de var liksom lite mer kortare och stressade medan de ute på landet var.
Ja, men det är precis vad man har sagt om talgoxen.
Ja.
Men om det verkligen...
Men om det stämmer eller om det är bara så rolig historia.
Ja, men många säger då att de har gått från trestavig sång till tvåstavig sång i och med att de går in i tätorterna. Men jag är lite mer osäker på att, jag tror inte de hittade någon tydlig sångskillnad på det. Men många äldre fågelskådare säger att i min ungdom då sjöng de oftare med trestavig sång.
Mm. Och jag kan nog ana att det kan också vara en som man ska göra en poäng av med hur människan mår i staden vis-a-vis landet. Att där kanske blir...
Ja.
Har lite saktare och trestaviga på.
Ja. Talgox och blåmes kommer ju från början från det sortens habitat. Habitat är liksom en miljö från djurets synpunkt. Mm. Så vi skulle kalla den mellaneuropeiska lövskogen.
Mm.
Och så har de brett ut sig då med hjälp av människan. Och talgoxen är ju numera vanlig i barrskog i norra Sverige. Och den koloniserade den i början på 1900-talet. Och nu kommer blåmesarna efter. Men de är ju mest anpassade till just de här stora lövträden. Och sen är ju bägge arterna också väldigt framgångsrika i de miljöer som människan skapar. Så fort det finns en park och lite träd och så vidare så finns det ju talgoxar och blåmesar. De finns ju inte inne i rena stenstaden som gråsparvar, men finns det träd så finns de.
Men det är lite som hundar på något sätt som laget följer med människan.
Ja, det är ju, men de är ju, hundar är ju väldigt förändrade. De har ju slagit följe med människan i 15 000 år eller något sånt här,
och lärt, lite på sin personlighet.
Lärt sig att tyda människans signaler väldigt bra. Det är en ganska intressant sak som vi faktiskt, jag tillsammans med en postdoc jag har nu, ungers postdoc, Erno Vinci, att vi ville försöka testa, men det visade sig vara väldigt svårt. De talgoxar kan skilja på snälla och arga och vänliga människor. Men det har visat sig vara väldigt svårt att göra det i labbet. De kan ju definitivt lära sig ute i det fria att bli tama gentemot vissa människor som matar dem och är välvilliga och så. Mm. Men hur bra är de på att skilja uttryck som vi gör och ljud och så vidare? Det var det vi var intresserade av att
testa.
Det måste
ju vara otroligt svårt att testa.
Ja, i och med att det är så begränsat utrymme i labbet så är de ju på något sätt lite stressade alltid om man kommer in i labbet.
Mm.
Och så man kan inte få den här förtroliga relationen med talgoxen som man får om man matar in dem och gör dem handtama ute i naturen eller vid sin villa. Så om man sitter med en ostbit i handen kan man få väldigt många talgoxar att bli handtama.
Ja, det låter som ett projekt jag ska ägna mig åt, för det vore jätteskojigt.
Ja.
Då har vi helt enkelt, fortsätter vi på talgoxåret, då är det vår och de har då häckar dem och då blir de reviriga och lever i par då.
Ja, det gör de ju. De har ju ett intressant problem som infinner sig för alla mesar när de ungarna kläcks. Och det är att de vill att när det behövs som mest mat, det ska sammanfalla med när det är som mest små larver i lövträden runt omkring. För deras favoritmat är såna här små fjärilslarver som är vanliga. Och de är vanligast när löven fortfarande är ganska små och gröna och det inte har hunnit bli så mycket tanniner i dem. Så att senare på sommaren då är det mycket mindre larver i träden. Och de här klimatförändringen nu, att det blir mildare vårar, gör ju att löven kommer lite tidigare. Mm. Och då, det märkliga som har hänt är att talgoxarna nästan helt har slutat med att försöka göra en andra kull. För det är så dåligt med larver senare på sommaren, så att det är ingen idé att försöka ens.
Men hur vet de? För de behöver ju vara rätt duktiga på att förutspå då. När...
Ja, det är ju en jätteintressant fråga. Men vissa år så missar de ju. Det kan ju bli väldiga oförutsedda svängningar i året. Mm. Och då blir det ju svårare för dem att föda upp ungar. Och de matar väldigt mycket med små spindlar då.
Mm.
Men något intressant som vi har tittat på, som vi har visat nu, det är att de faktiskt kan känna den här doften som bildas när mängder med små larver äter på löven. Det är vissa såna här växtdoftämnen som frigörs då. Man har ju inte trott att småfåglar har så bra luktsinne, men just den här lukten är de faktiskt ganska bra på att känna igen.
Och från att de som parar sig, hur långt det tar innan äggen kläcks?
Oj, ja, det tar ju... De kan lägga ganska många ägg. Säg att de lägger 10 ägg, då lägger honan 1 ägg om dagen.
Just det.
Så att det är 10 dagar och sen börjar hon inte ruva förrän hon har lagt färdigt, för att hon vill ju att alla äggen ska kläckas samtidigt. Så att utvecklingen av äggen börjar när hon har lagt sista ägget, för att då börjar hon ruva på dem. Som jag har sagt så jobbar jag inte alls med häckningsbiologi, men kanske uppåt 20 dagar eller någonting liknande. Och sen är ju ungarna små och ska matas upp också. Så de stannar ju i holken lika länge nästan när de blir uppfödda av föräldrarna. Och sen även när de har flugit ut så småningom, när de är flygga alltså, så kan de inte äta själva. De försöker inte ens i början, de har ganska mjuka näbbar och så, utan de sitter bara och gapar och tigger. Och så måste föräldrarna mata dem i kanske ytterligare ett par veckor.
Ja, då gäller det att man tajmar tillgången på larver och att kunna förutspå det så långt innan.
Ja, ja, men de får ju gå på någon sorts genomsnitt och de lyckas ju många år, men det är ju många år som också blir dåliga häckningsår för mesarna. Så de ungarna inte blir lika välutvecklade och svårare att klara sig.
Hur länge lever en talg också?
Jag ska inte säga vad rekordet kan ligga. Jag skulle kunna gissa på kanske 15 år eller något sånt. Men den stora dödligheten är ju första året.
Mm.
Om de får 7-12 ungar eller något sånt här varje år. Hela miljön skulle bli uppfylld av talgoxar väldigt snabbt om alla de här överlevde. Så i genomsnitt, om vi säger att ett häckande par som har överlevt tills de är kanske 2 år gamla eller något sånt, en han och en hona, de kan ju häcka tillsammans i flera år då. Om max kanske 5 eller någonting sånt där. Om de skulle få ut 10 ungar varje år, då skulle det bli en explosion. Och antalet talgoxar är ju ungefär konstant, kanske 5 miljoner i Sverige. Det innebär att i genomsnitt av ett häckande par så överlever 2 av alla deras ungar. För att det hålls ju på samma nivå.
Ja, visst.
Så att det är stor ungdödlighet. Men sen har de väl blivit vuxna och fått lite vad jag ska kalla smartness och lärt sig var det finns mat och att undvika rovdjur och så vidare. Då kanske de kan bli 5 år, 6 år.
Mm.
De äldsta jag har sett är kanske 10 eller något sånt, 8-10 år.
Så kommer sommaren och ungarna lämnar boet och de blir matade ett tag. Liksom. Sen så småningom kommer vi då till höst och vinter.
Ja, det första som händer i slutet på sommaren är ju att de ruggar.
Mm.
De byter alla fjädrarna och får en fjäderdräkt. Den är ju ofta ganska sliten efter att de har jobbat hårt med ungarna och så vidare. Och ungarnas fjäderdräkt är ju också ganska sliten, för de har legat i boet och trängts och så vidare. Och de brukar också ofta rugga i början på hösten och sådär. Och sen...
Och det är september en gång?
Ja, augusti-september. De vuxna ruggar nog ganska snart när ungarna har blivit oberoende.
Just det.
Och så där, så de ruggar nog lite tidigare. Men sen slår de ju ihop sig i de här vinterflockarna då. Och då är det ju lite konkurrens och så vidare. De gamla fåglarna är dominanta över de unga och hanarna är dominanta över honorna. Men de som är ungefär likstarka, det blir ofta lite slagsmål då, för att man ska veta rangen i flocken när man ska besöka matare och sånt här. Alltså, ja.
Det är ju väldigt spännande. Sen är det liksom, vi ser ju dem och vi matar dem och vi tycker det liksom är toppen och mysigt och allt sånt. Liksom. Men vi måste också förstå lite grann hur de bränner fett. För det sker ju på annat sätt. För de äter ju oerhörda mängder i förhållande till sin kroppsvikt.
Ja, det är ju så här att människor, vi är ju däggdjur och vi vill ju när vi ska göra någonting arbetsamt så vill vi förbränna kolhydrater, för det är det mest syreeffektiva bränslet. Men kolhydrater är väldigt tungt eftersom det är väldigt mycket vatten. Mm. Så att fåglar kan inte flyga runt med en massa kolhydrater, utan de har en snabb omsättning av fett. Så att de lägger på sig fett varje dag som de sen ska förbränna på natten. Och är det riktigt kallt ute kan de behöva lägga på sig 5-10% av kroppsvikten, och det blir ju, tänker man på att vi människor skulle göra det, så blir det ju lätt absurt.
Man skulle göra precis, väger man 80 kilo ska man då öka 4-6 kilo på en dag.
Ja, precis, och det går ju inte om man är människa, men för fåglar går det bra. Det är ju väldigt uttalat på vintern där, och man vet också att talgoxarna håller en väldigt exakt vikt. Det gäller att ha tillräckligt mycket fett, kanske sammanlagt 2 gram eller något sånt, för att man ska klara när det blir väldigt dåligt väder. Men samtidigt kan man inte lägga på sig 4 gram fett eller 5 gram, för att då riskerar man att inte komma undan om en sparvhök attackerar. Då gäller det att vara väldigt snabb och kvick i vändningarna för en småfågel. Så de har någon sorts balans där. Och det finns ju ett jättelikt, ganska tragiskt försök, och det var när man kvicksilverbetade för mycket utsäde i Storbritannien. Då blev alla sparvhökarna förgiftade, för de åt de här fåglarna som åt små kvicksilverbetade frön. Och sparvhökarna fick i sig så mycket kvicksilver att de dog, och när sparvhökarna försvann, ja då försvann plötsligt den farligaste fienden som kommer med fart i luften för talgoxarna, och då började talgoxarna där i Storbritannien att lägga på sig mera fett, kanske 0,5 gram mera. De kunde ha mera fettreserver mot svält då, eftersom det inte fanns några flygande.
De blev bokstavligt talat fett.
Ja, och sen när man slutade med det här och kvicksilvermängderna gick ner, då kom ju sparvhökarna tillbaka, och då gick talgoxarna ner där 0,5 grammet igen i genomsnitt då i vikt. Och det här vet man just för att man vid Oxfords universitet, som jag berättade, man har haft såna här väldigt långvariga studier på talgoxar, och då har man vägt dem under alltså hundratals, kanske tusentals talgoxar varje år i väldigt många år. Man kan ju väldigt exakt se precis hur vikten har varierat.
Jag tänker också att vi kanske ska prata lite grann om talgoxens matstrategier, det här med liksom födosök och marginalteorier. Och du har en ganska bra liknelse i boken som handlar om lejon och zebror och gnur.
Ja, det är ju någonting som kallas marginalvärdesteorin. Och just det här, på något sätt så, det finns en hel vetenskap som heter optimal föragering. Och det är alltså en optimeringsteknik när man räknar ut vad djur ska äta och vad de kan äta. Mm. Och den var extremt i ropet på 1970-talet skulle jag kunna säga, när man till sin förtjusning upptäckte att man kunde använda matte för att beräkna ut hur djur skulle bete sig. Nu för tiden tycker man väl att de här modellerna är ganska grova och inte säger så himla mycket. Men
det här var ju också i liksom den allmänna effektiviseringens tid i samhället.
Precis, numera kan man nog göra bättre modeller och sådär. För det enda som var med i de här modellerna, det var alltså att ha ett optimalt intag av föda. Man hade inte med att det fanns rovdjur och vidare, sådana saker som är extremt viktiga. Mm. Men det där exemplet med, som du sa, med lejon och gnu, det har ju just det här med vad ska man inkludera i sin mat. Mm. Och ett lejon, det skulle aldrig löna sig för ett lejon att jaga möss, för att de är alldeles för små, det kostar mer energi och så vidare. Och i den här sortens teori då, så började man med utgå från att lejonet tog och måste äta sitt mest optimala byte, det bästa som ger bäst energi. Och det, för lejon är det sannolikt zebra eller gnu, jag vet inte vilket, jag är ingen lejonexpert. Men det ska alltid ta det bytet som är bäst naturligtvis. Så då kan man räkna ut, ska det också ta det bytet som är näst bäst? Mm. Och det beror ju inte på hur vanligt det andra bytet är, utan det beror på hur vanligt det första bytet är. Om det blir ont om zebra, då kanske man måste börja med gnuer, men de kommer aldrig kunna börja jaga möss.
Precis, för zebror är liksom inte så, stångas inte så mycket som gnuer gör och inte så snabba heller. Nej, så det är ganska, det är ganska mycket liksom energi till, som inte kan springa så fort.
Ja.
Och sen gnuer finns ju mängder av.
Så. Ja, sen är väl gnuerna också lite sådär att de kommer att stöta. Men man testade det här, det var det du tänkte på i boken där, just på talgoxar. Och det var någonting man gjorde här på Oxford i det här, jag berättade om Oxfords universitet, att man hade en någon sorts sånt här band som man har vid löpande bandet i en fabrik som gick igenom en fågelbur. Och så kunde talgoxen bara se en liten kort bit av det här bandet och så kunde det ligga en matbit på det här. Och så växlade man om med att ge stora matbitar då och då och sen små matbitar. Och risken var, om den här talgoxen tog en liten matbit, att det skulle komma någon riktigt stor och god matbit förbi som den inte kunde hinna ta då. Och då glesade man ut de här stora matbitarna för att se när ska den börja ta små matbitar. Och det ska ju ske vid någon viss punkt.
Mm.
Så ja, det var den typen av försök man, när man bevisade den här teorin. Men naturligtvis hade inte talgoxarna perfekt följning av den matematiska modellen, för att de kan ju inte veta exakt vad som händer, utan var gränsen går, det kan ju bara de som gör försöket veta. Så att talgoxarna approximerade men gjorde ungefär rätt.
Men precis, talgoxar kan ju också göra fel bedömningar.
Ja, men de gjorde nog så rätt som det går att göra. Men också en människa skulle ha svårt att göra perfekt rätt i det här, för man kan inte veta exakt vad den genomsnittliga tätheten har byten på ett sånt här band är, utan man får ju på något sätt ha någon sorts uppskattning och gissa.
Ja. Nej, men det blir ju liksom den där klassiska ekvationen om, ska jag börja gå eller ska jag vänta i 8 minuter på bussen? Alltså den där man hamnar mitt emellan, jag vill ju komma fram i tid och hur ska jag liksom, här kan väl Google Maps hjälpa oss lite grann med det.
Ja, just det.
Men det är på något sätt samma, att man inte vet från början. Men du pratar också här, du är inne på någonting som jag vet har varit lite tabu innan, och det är att prata om personligheter och individer hos fåglar.
Ja.
Man har ju ansett dem mer vara liksom del av flock snarare än individer på något vis.
Det finns en väldigt bra bok om talgoxarna som skrevs, kom ut 1951. Som hette Birds as Individuals, och den översattes märkligt nog till svenska samma år, så den heter Fåglar som individer. Och det var en kvinna, hon var musiker, som levde längst ner i södra England, och hon var så intresserad av småfåglarna, talgoxar och blåmesar, att hon kallade sitt hus Bird Cottage. Hon höll det öppet för dem året om att komma in, och alla omgivningens talgoxar och blåmesar var handtama. Och de blev till och med så intima med henne att kom det in en katt eller en skata i trädgården, då flög de in till henne och varnade så att hon skulle komma ut med en kratta och jaga iväg fienden. Och de var så pass tama mot henne att hon kunde gå på bygatan och så satt de på henne, på huvudet och på axlarna, när hon gick där fram.
Bird lady. Mm.
Och hennes intryck, hon var ju inte forskare alls, men hennes intryck som hon skrev i inledningen på den här boken, skriver hon att det är helt i överensstämmelse med att de är mer intelligenta än andra småfåglar, att talgoxarna är mer individuella i sitt beteende.
Mm.
Och hon kunde se skillnad på alla omgivningens talgoxar utan att de var färgringmärkta på hur de såg ut. På liksom vissa skillnader i fjäderdräkten och någonting som var slitet här och där och så vidare. Så att hon gav alla omgivningens talgoxar och blåmesar namn och följde dem och gjorde släktträd över åren och sådana här.
Men hur såg då tidens forskare på det här, hennes studium?
Det är ganska intressant, för att en ganska stor evolutionsforskare då har skrivit förorden i den här boken. Han hette Huxley, och han skrev att egentligen borde nog våra ornitologiska forskare läsa mer av den här boken och tänka igenom på vad hon har kommit fram till för resultat och så vidare.
Ja.
Så att, men just då var det väl inga av dem som studerade talgoxar som direkt tog till sig hennes resultat. Men jag tror det har kommit en bok om henne bara för något år sedan eller något sånt, som också har blivit översatt kanske till svenska. Så att hon har väl fått lite upprättelse.
Mm, men idag är det comme-il-faut att de har personligheter och de
ser dem som individer. Det finns väldigt mycket studier just på talgoxar av personligheter och om de är utforskande och framfusiga eller om de är försiktiga och tillbakadragna. Nu har man kanske inte samma personlighetsdrag som man skulle titta på om man var psykolog och studerade människor, utan det är snarare sådana personlighetsdrag som är lätta att mäta hos talgoxar.
Och vad kan det vara för sätt?
Ja, men just det där, hur stor tendens har man att röra på sig framåt när det kan vara farligt och explorera och sådana saker.
Ja. Just det, det är sånt som vi som observatörer kan tillskriva, att någon är lat eller någon är extra nyfiken. Och...
ja, eller proaktiv brukar man kalla de där fåglarna som vill explorera och rör sig fort framåt och så vidare i nya miljöer.
Strålande. Men ska vi se de tre böcker som har inspirerat dig eller som du tycker man ska läsa om man vill dyka djupare i detta spännande ämne?
Ja, nu vet jag inte om den håller idag, men jag var ju väldigt fascinerad av det Konrad Lorenz skrev. Jag måste säga att det var det som gjorde att jag ville kanske börja studera djur och att jag fastnade för fåglar. Han skrev ibland på en ganska dåtidens vetenskapliga psykologiska prosa, men han har ju skrivit lite populärvetenskapligt, en som heter Djuriskt och mänskligt. Och sen hans uppsats om kajor, som väl är det bästa han gjorde, den heter liksom någonting som kumpanen i fågelns omvärld eller någonting sånt.
Mm. Och vi lägger Birds at Individual ord på den här listan.
Ja, det kan vi göra, precis.
Har vi någon annan bok du vill slänga in här, eller ska vi säga att det här är två bra böcker de får räcka?
Kan jag säga också att jag har väl läst allting av Gunnar Brusewitz, till exempel. Jag tycker hans sätt att se på naturen och så hans teckningar och målningar tillsammans med det han skrev, det är väldigt läsvärt. Han var ju på något sätt väldigt allmänbildad vad det gäller äldre lektyr om fåglar och så vidare.
Så, det är väl ett utmärkt tips.
Sen måste jag säga också att Strindberg, han var nog väldigt duktig på fåglar. Han blev i alla fall, i början gjorde han vissa misstag, men han kunde alla fågeläten på den tiden och så, vilket nog var ovanligt.
Ja, så blev han känd för något annat också, men jag inspirerar mig, men det är kul att han också hade dessa sidor.
Ja, han har skrivit en historia som heter Blomstermålningar och djurstycken, och där är det ju direkt, det är blandat där, hur man ska mäta abborre i Stockholms skärgård och hur man känner igen olika fåglar och så vidare. Det är ganska intressant. Det finns två näktergalsarter i Europa. Och den som finns i sådana här dikter av kanske typ Robert Burns och så vidare, nej, som sjunger så vackert, det är inte samma art som vår näktergal, utan det är den vi kallar sydnäktergal. Och vår näktergal ser ju likadan ut, men den har en enormt mycket mer skärrande sång, smattrande och skärrande, som sjunger inte alls så här smäktande vackert. Och det roliga är att på Strindbergs tid så fanns inte näktergalen uppe vid Stockholm, utan det var en sydsvensk företeelse på Öland och i Skåne och så vidare. Så att han hade aldrig hört en näktergal. Och han läste in sig då i Sven Nilssons, en Lunda professors beskrivningar av hur näktergalen sjöng. Och när han var i Schweiz då, bodde på någon pensionat och skrev böcker, så gick han ut för att lyssna på näktergalen, men han fick inte ihop det. För att när de pekade på näktergala, dels sjöng den på dan och så var det mycket mer smäktande sång än vad han hade föreställt sig. Och det visar ju bara att han hade väldigt bra känsla för hur näktergalar sjöng. För trots allt är sången väldigt lik, trots att den skiljer sig då mellan sydnäktergal och vår näktergal.
Fågelskådaren Strindberg. Utmärkt. Med detta tror jag vi sätter punkt. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Tack.
Det var Anders Bodin vid Lunds universitet. Och nu undrar jag förstås, vem av dina vänner som du tror skulle gilla dagens avsnitt? Har du någon fågelskådarkompis eller någon som bara har varit undrat över varför talgoxen pickar intensivt på deras fönsterrutor? Använd då dela-knappen här i appen för att skicka det till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt. Gillar du själv vad du hört, ja, men passa då på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify, för det hjälper ännu fler att hitta podden. Och det tar faktiskt bara någon sekund. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen är som vanligt gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång får du lära något annat, då vi ger dig perspektiv på ett aktuellt ämne. Vi hörs då.